Man skulle kunna tro att det borde skett tidigare. Vi är ju vana vid att det sker cirka 10-15 år tidigare. Ni som har vuxna barn eller tonåringar kanske vet vad jag pratar om. Det är lite märkligt på något sätt att Jesu frigörelse från sina föräldrar kommer först i 30-årsåldern. Åtminstone om vi tänker utifrån dagens sätt att se på det. Naturligtvis var det andra tider då, och den typen av frigörelse vi ofta ser idag fanns det inte möjligheter till. Folk flyttade inte så mycket på sig och man levde i bysamhällen och storfamiljer på ett annat sätt. Men den här texten som Mats läste, bröllopet i Kana, innehåller ändå ett tydligt skifte i relationen mellan Jesus och hans mor Maria. Maria som hela tiden vetat om att det ska ske någonting stort med Jesus. Att det är något särskilt. Tiden som ligger bakom oss, jultiden, har vittnat om detta. Men här, vid detta bröllop, så sker det någonting. Det brukar kallas för Jesu första under. Och det är det väl, åtminstone om man läser Johannes evangeliet. I de andra evangelierna så är det i Kafarnaums synagoga som det första undret sker. Men först då efter att han har varit ute i öknen i 40 dagar efter sitt dop. Medan det är i Johannes evangeliet som inte har med den här ökenvandringen. Så är det redan på tredje dagen efter dopet som det här bröllopet sker. Och Jesus gör sitt första under. Men det är mycket med kronologin och ordningen på berättelserna i Johannesevangeliet som skiljer sig markant åt från de andra evangelierna. Troligen för att det inte var så viktigt eller intressant för Johannes att få rätt på. Det viktigaste för Johannes är att visa på vem Jesus är och vad hans liv och gärning betyder för oss som läser evangeliet. Varenda textrad och berättelse är full av betydelsefullt innehåll. I Johannes evangeliet så gör inte Jesus under egentligen. Han gör tecken. Och man kan ju undra vad skillnaden är. Men det ligger i betydelsen av ordet tecken. Det är ju något som vill visa på någonting. Och Johannes är väldigt inriktad på att visa. Det är liksom betydelsen bakom själva undret eller miraklet som är i fokus, som är det viktiga. Vad är det vill visa på? Och Johannes är väldigt inriktad på att visa för att vi ska se och förstå vem Jesus är och att vi genom att tro ska få liv. Det är hela grundtanken i Johannes evangeliet, tydligt utskriven i det 20 kapitlet, vers 30-31, där det står så här. Också många tecken som inte tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Varje text i Johannes evangeliet måste läsas i ljuset av denna syftesförklaring. Det handlar om tecken, om syn, om tro och om liv. Detta är då det första tecknet som också markerar skiftet i Jesu liv. Där han lämnar sin familj och påbörjar sin vandring mot den händelse som senare ska ske där på Golgata i Jerusalem. Där hans härlighet slutligen ska uppenbaras. Men folket runt omkring, både lärjungarna, hans mor och andra, vill evangeliet genom pressa fram att han ska uppenbara sin härlighet i förtid. Men han säger gång på gång att hans tid ännu inte har kommit. Och så även i denna text. Han säger till Maria att hans stund har ännu inte kommit. Men det är ändå lite intressant att hon står på sig och att han ändå gör som hon önskar. Det är liksom för att visa för lärjungarna och för oss att han kan uppenbara sin härlighet. Men större ting ska ske. Detta är inte den tid då härligheten ska fulländas och uppenbaras i sin helhet. Det är först där i slutet, där i trädgården, precis innan han grips, där han ber i sin bön till sin fader att nu har stunden kommit. Kom och förhärliga din son, ber han i sin bön. Det som är inledningen till den händelse som är hans död och uppståndelse, som markerar att det nya förbundet tar sin början, där vägen till Gud är öppen för alla människor. Att den är öppen även för dig och för mig idag 2000 år senare, och den beror endast av Guds kärlek och Guds nåd. I berättelsen om bröllopet i Kana kan vi dock redan ana att det är detta som det hela handlar om. Jesus gör vatten till vin, men inte på vilket sätt som helst. De stora kärlen med vatten var till för judarnas reningsceremonier. Något som var en viktig del av den judiska lagen, som var en viktig del att hålla. För att hålla sig väl med Gud och för att kunna gå på vägen med Gud. Det är den symbolen som Jesus vänder och gör till vin, som i sin tur är symbolen för det blod som sen göts i hans död på korset för vår skull. Det som öppnar vägen till Gud. Så hela berättelsen om bröllopet i Kana pekar mot korsfästelsen och uppståndelsen och vad det innebär för oss där. Och det är inte lite vin heller. Det är ett överflöd på 600 liter. Och överflöd av vin i gammaltestamentliga texter är ett tecken på att den messianska tiden är inledd. Det står det om både i Jesaja och Amos och de olika profeterna. Det förstärker alltså det som Johannes vill berätta. Att Jesus är Messias, Guds son. Allt detta och ännu mer symbolik och betydelse innehåller denna text för att visa och försöka förklara att Jesus är den källa som vi genom tro kan ösa liv. Och läser vi texterna som följer efter bröllopet, mötet med Nikodemus mitt i natten eller mötet med kvinnan vid brunnen, så visar detta ännu mer på samma sak. Ta gärna en stund i kväll eller i eftermiddag och läs de berättelserna. Och läs dem i ljuset av den här berättelsen. Men vi då? Idag? I dagens läge när pandemitider fortfarande råder och vi ännu inte kan mötas till gudstjänst som vi vill, som vi längtar efter och önskar, där vi inte har fått dela Herrens måltid i nattvarden på länge, eller om du kanske aldrig har haft tillfälle att få vara med och göra det. Vad vill denna text säga till oss? Precis samma sak. Att Gud genom sin son, genom Jesus, vill ge oss precis samma sak som för 2000 år sedan. Att budskapet är detsamma. Att precis som för ett år sedan när vi kunde komma till kyrkan och dela nattvardens bröd och vin med varandra, så står Jesus kvar här med samma erbjudande. Kristi kropp är fortfarande för dig utgiven och Kristi blod är fortfarande för dig utgjutet. Även om vi inte idag kan vara här tillsammans och dela det, ta emot det i fysisk form, så finns erbjudandet kvar. Gåvorna står här framme på nattvardsbordet. Det är som att Marias ord gäller oss också. Gör det han säger åt er. Och Jesus säger, tro och ta emot Guds kärlek. Ta emot Guds nåd. Tro. Där finns det liv. Liv i överflöd. Och detta får vi dela med varandra. Här och nu. I tanken, i anden, i våra hjärtan tillsammans. Vi kommer inte fira nattvard här idag heller. Fast vi har ställt fram gåvorna. Men de står här på bordet för att påminna oss om att Jesus Kristus är mitt ibland oss. Att Jesus Kristus är här och bjuder oss in i den gemenskapen som nattvarden ger. Om än vi inte kan ta emot den just nu så vill han leda oss in i en djupare gemenskap med varandra. Där vi får bli utrustade till vittnesbörd och tjänst. Erbjudandet från Kristus står kvar. Och vi bjuds på nytt, gång på gång, att ta emot Guds ofattbara kärlek. Och att om vi tror på det, om vi tror på att den kärleken kan betyda något för oss, så kan våra liv förvandlas. Och då kan den här världen förvandlas till något vackert. Kom och ta emot Jesus Kristus. Låt oss be. Tack Herre för din son Jesus Kristus. Tack för det offer han gjorde för vår skull. För att öppna vägen till dig. Där vi kan ta emot förlåtelse. Där vi kan ta emot din nåd. Och vi kan leva i din kärlek. Herre, utrusta oss till vittnesbörd och tjänst genom den gemenskapen som nattvardens bord innebär. Och även om vi inte kan ta emot den, så vill du dela ditt liv med oss i våra tankar, i vår ande och i våra hjärtan, så att vi blir en gemenskap som lever i ditt rike, för ditt rike på vår jord. Amen.